Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hej och välkomna till Teknikveckan med mig, Peter Esse. Och idag så har jag hela två gäster, eller genier som jag skulle vilja säga, på sina ämnen.
Du börjar smörja oss direkt här. Snyggt, det är proffsigt.
Ja, vi välkomnar Viktor Leijonhufvud och Martin Lindell.
Tack, tack, tack.
Jag brukar kalla dig, när du inte lyssnar, Martin, Nestor Lindell.
Ja, det bygger man och bockar för.
Du har följt spelindustrin, både som ett personligt intresse och professionellt intresse och kulturellt intresse.
Det kan man säga, ja. Sen många år tillbaka. Jag började jobba med spel där någon gång 94-95. Det har varit allt från butik, media, förlagsverksamhet, marknadsföring, spelutgivning och så vidare. Och jag och Viktors banor korsades ju ganska tidigt där på andra halvan av 90-talet när Viktor hade en legendarisk spelsajt vid namn Spelsajten.
Ja, yeah. Som osnutna unga tonåringar så fann vi varandra. Och jag hittade ju dig då när jag sökte mig till din hemsida. Martins spelsida heter den, va?
Ja, det var väldigt tydlig branding.
Ja. Okomplicerat och härligt.
Det var en simplare tid. Viktor Leijonhufvud, du har då uppenbarligen startat Sveriges första spelsida. Sen har man ju sett dig i både tv, radio, poddar. Du har varit med i ett poddavsnitt och pratat om din spelstudio och ditt spel du gjorde tidigare här i Teknikveckan, och det var trevligt.
Kul att få breda ut sig lite och dra hela valsen.
Jag bjöd in er för att vi skulle prata om Nintendos 30-årsjubileum. Redan där blev det ju fel. Det är ju för det första 35-årsjubileum, och det är ju inte Nintendos jubileum utan det är Super Mario. Men min första fråga här är ju, är det egentligen någon skillnad på Nintendo och Super Mario?
Nintendo, visst, Mario förkroppslar är väldigt mycket, men Nintendo grundades ju 1889, så att Nintendo har varit verksamma alltså i över 130 år, vilket är väldigt häftigt faktiskt ju. De gjorde ju spelkort från början och sen började de göra leksaker och kom då in på arkadmaskiner som ledde till tv-spel, och de säljer ju faktiskt fortfarande kortspelen idag i Japan. Kortlekar, det är väl väldigt, väldigt, väldigt lite. Men visst är det så att Mario är väl liksom synonymt med Nintendo för många.
Vi kommer ju återknyta till det senare, men det tidigaste försöket var ändå Game & Watch för övrigt. Så att det dröjde ju ett litet tag där väl.
Exakt kronologi där, det var väl, de gjorde ju lite arkadspel. Det var lite så här typiskt, många japanska utvecklare, typ Sunsoft, Nintendo. SNK, de började ju med att göra kloner på framgångsrika spel som Space Invaders och Breakout. Så gjorde de liksom sina egna varianter och försökte lära sig. Och så blev spelen liksom mer avancerade och man började göra andra grejer. Nintendo hade hållit på mycket med såna här elektromekaniska arkadspel. Alltså innan det var digitala eller elektroniska arkadspel, det var det mekaniska arkadspel som man hade ju såna här Wild Gunman och den kanske är lite nyare, men man hade såna här variant av ljuspistoler och andra grejer där det var liksom mekaniska rörelser som spelade in istället. Men sen gjorde de en slags Pong-klon och Game & Watch var väl typ 80-81 och det var ju samtidigt då i kronologin, då är det ju en ung Miyamoto som gör ett arkadspel som heter Donkey Kong. Och Donkey Kong idag är väl mer känd kanske som Donkey Kong Country, alltså brittiska Rares, lite mer hippare apa i fake 3D. Men då var ju Donkey Kong det arkadspelet där man då som Jumpman, som ser ut som en viss Super Mario, han får namnet Mario senare då, ska rädda sin flickvän från en stor apa på en byggnadsställning. Och det är väl såklart en viss inspiration från King Kong. Donkey Kong, King Kong. En del kanske har sett det här spelet, om inte annat så i dokumentären King of Kong, som är en fantastisk berättelse om två personer som försöker ta världsrekordet i det här gamla arkadspelet. Så här tydlig antagonist och protagonist i det narrativa. Så där någonstans började för Mario.
Victor Leijonhufvud, när hittade du Mario?
Det var väl det konventionella att jag hemma hos en kompis fick uppleva det första Super Mario Bros. På Nintendos 8-bitare. Innan dess hade jag inte utforskat tv-spelande så mycket överhuvudtaget, så vitt jag kan minnas i alla fall. För det är mitt första minne, att det är så starkt och slående just det här med att man ska ta sig över, hoppa över den här första gumban som med bestämda steg på väg mot den och är det första dödliga hotet på den första banan i Super Mario Bros. Så det tror jag många känner igen sig. Och när kan det här ha varit då? Ja, strax innan 90-talet ändå. Eller jag undrar om det inte var på 90-talet faktiskt. För jag var rätt sen med Nintendos 8-bitare. Och sen så hakade jag på Super Nintendo i princip på releasedagen i Sverige. Och när kan det ha varit då? 91, 92 någon gång?
Sommaren 92, jag tror det var 4 juni.
Ah, så där. Just det. Så att det var lagom. Jag för mig att det var så att jag begav mig direkt från skolavslutningen in till stan och tog alla mina besparingar och brände dem då på ett Super Nintendo.
Precis som jag gjorde. Min mamma ville inte skjutsa mig ut till Eks Radio på Långebro i Kristianstad. Så jag tog plan B och gick själv till Domus som låg lite mer centralt, knatade ner i källaren och köpte Super Nintendo med Super Mario World där.
Super Mario World var ju otroligt för övrigt. Verkligen än idag fulländat måste jag säga. Det må låta som att man har rosen, vad ska man säga, förskönade minnen. Men än idag håller det ju verkligen. Om man till exempel tar sig an det på den här SNES Classic som ju finns att köpa än idag, så slås man av hur briljant det är rakt igenom.
Det följde med, va?
Det också. Bara en sån sak.
Det var på den tiden man faktiskt kunde lägga alla sina pengar på en spelkonsol, komma hem och kunna spela istället för att behöva köpa till spel. Samtidigt så finns det ju konsoler än idag som lanserades utan att få något spel som var värt konsolen att köpa. Jag tror det var Halstan på Spelradion då, som vi hänvisat innan, som sa att en konsol inte, man måste under konsolens livstid måste det gå och köpa till många spel som kostar lika mycket eller mer än vad själva inköpet av konsolen gör. Det var ju rätt kloka insikt.
Jag vill minnas det som att man på den tiden mer eller mindre såg en konsollansering som synonym med ett flaggskepp. Det har ju förändrats över tid och särskilt nu inför PlayStation 5 och Xbox Series S och X och allt vad de heter. Så frågar man ju sig nästan lite grann, vad är flaggskeppet egentligen? Vad är det som man liksom bär upp den här lanseringen med? Det var ju så himla tydligt, som starkt lysande stjärna, Super Mario World.
Det får man ju säga. Innan Super Mario World kom så pratade vi dock om 8-bitars. Martin Lindell, du har skrivit en bok som heter 8-bitar på 80-talet.
Just det, Nintendos marsch in i det svenska hemmen. Vi har ju en väldigt stark Nintendo-kultur här. Och det ska vi tacka Bergsala för, som man säger, generalagent för Nintendo. En ung Ove Bergsten jobbade ju med hi-fi, högtalare och ljudanläggningar och sånt. Och under en inköpsresa till Asien så hittade han ju Game & Watch och började importera den. Alltså kom i kontakt med Nintendo och åkte dit och så vidare. Och med hans kollega då, Lars Jarham, så lyckades göra väldigt mycket. Nintendo var ju rätt sparsmakade på marknadsföringsmaterial och sånt. Utan det var ju de själva som hittade på och gjorde SM i Game & Watch och så vidare. Så det såldes ju oproportionerligt mycket Game & Watch i Sverige jämfört med övriga Europa. Och Donkey Kong då blev ju väldigt populär. Så när NES skulle lanseras så fanns det ju en kännedom kring Nintendo. Och man hade ju då släppt lite andra spel, som Mario Bros var ju populärt på arkadhallen. Det var ju Marios första egna spel. Men då är det ju inte sidskrollande att man går från vänster höger, utan man är på samma skärm. Och tillsammans med Luigi ska man då rensa ohyra. Det kommer då sköldpaddor och krabbor och sånt där. Och ett rör, så hoppar man underifrån på plattformen så att den studsar upp och de ramlar upp och ner. Och sen så knockar man ut dem. Och det var populärt och portades då till hemmasystem som Commodore 64 och Atari 2600 vad det var. Så det var lite upptakten. Och när då Nintendo kom så var det klart att Bergsala då körde igång. De bildade Nintendo-klubben och det var ju ganska bra fart redan från början. Men Super Mario Bros 1 då, maj 1987, det vände ju upp och ner på världen och gjorde ju liksom Nintendos 8-bitare till en magnifik framgång. Och det är ju något som reflekteras i hela världen, och man hade ju lite sett redan att det var populärt i Japan, men nyhetsflödet och influenserna var inte samma. Jag kan tänka det innan internet och speciellt på 80-talet och liksom, till och med det var lite exotiskt att få tag på brittiska speltidningar och sånt, var till och med svårt på den tiden. Så att det var inte så att det gick över en natt, men ryktet började ju sprida, så jag minns ju att alla tyckte det var häftigt. Själv så hyrde jag ju Nintendo i början för att mina föräldrar tyckte att vi har ju en Intellivision och den spelar vi inte så mycket på, och någon gammal Pong-klon. Så att det var lite så här, ska man verkligen köpa en till dyr maskin? Men de insåg ju ganska snabbt efter ett par helger, ett par olika spel, hörde sånt där som Excitebike och ja, vad det var. Så insåg man att det här är ju något som det kommer att bli billigare i längden att köpa.
Men Bergsala, jag har fått för mig att det var unikt för världen. Vi har Nintendo Japan, vi har Nintendo of Europe och vi har Nintendo of USA. Och sen har vi Bergsala här uppe.
Från början så var Nintendo bara NCL, alltså Nintendo Corporation Limited, vad det är, Company Limited i Japan. Och sen grundades Nintendo of America, men det dröjde ganska länge innan Nintendo of Europe kom in i bilden. Det var först en gång där strax innan eller kring Super Nintendo. Och det betyder att innan dess var det, förutom Nordamerika och Japan, så var det alltså olika lokala företag som fick agenturen att sälja. Det var liksom för kostsamt att bygga upp egna kontor. Men det är klart, i takt med att marknaden växte och Nintendo blev större, då gick man in i många länder. Så då började man etablera egna kontor. Och det finns ju fortfarande mycket lokal Nintendo-närvaro här och var. Men vad som också hände var ju att eftersom det har nu blivit mer digitalt, mindre fysisk försäljning, då har man också skalat tillbaka och centraliserat lite mer igen. Men Bergsala, tack vare att de har gjort så bra jobb och de var så tidigt ute och liksom var väldigt lojala, och Nintendo också väldigt lojala med sina partners, så har Bergsala en, kan man säga, en väldigt unik roll i Nintendo-sfären. Och jag menar att Nintendos vd vet vilka Bergsala och Ove Bergsten och de är. Miyamoto vet vilka det är. Han ritade ju till och med så här personliga hälsningar och tecknade åt Ove Bergsten. Så att liksom, Bergsala var ju lite av...
OG, som man säger.
Ja, precis. Man såg upp till dem liksom. De var väldigt tacksamma för deras arbete. Och är fortsatt tacksamma.
Men visst är det så att Bergsala täcker väl in mer än bara Sverige? De har väl Skandinavien, alltså Norge, Danmark, Finland? Är det inte till och med Baltikum?
Ja, det där har ju gått i vågor. Vi behöver inte gå in på den här detaljerna, men så här är det, att Bergsala fick den agenturen för hela Norden. Däremot hade man samarbetspartners då, så att Electronic Fun i Danmark till exempel fick danska marknaden, för då skulle man ha säljare och lokal marknadsföring och sådant, och en lokal Nintendo-klubb. Sen fick Unzaku då Norge, och sen var det massa sådana här, men sen var det liksom lite fram och tillbaka att någon försökte få direkt kontakt med Nintendo och så vidare, men sen till sist så gick det till att Bergsala har liksom hela Norden direkt själva.
Vi har hört namnet Miyamoto här flera gånger. Vem är detta? För de som lyssnar på Teknikveckan och kanske inte har någon tidigare ingång i Nintendo eller spelkultur.
Det är ju Nintendos store kreatör och han är väl ändå upphovsman och pappa till Super Mario i synnerhet, men också Zelda förstås och en rad andra som han etablerade redan tidigt. Jag tänker på Kid Icarus, var inte det hans också möjligtvis? Här får väl Martin rätta mig om jag har fel. Och så jag kan tänka mig att han har varit inblandad i alla fall i tillblivelsen även av Samus Aran och Metroid, även om det var Gunpei Yokoi, va, som gjorde Metroid. Men i alla fall, och idag är han ju som någon slags demonproducent på Nintendo. Så att de släpper väl inte ifrån sig särskilt mycket utan att det har passerat under Shigerus lupp, så att säga.
Ja, han har ju blivit någon slags creative fellow, eller vad, jag vet vad hans titel exakt är nu, men jag tror nu han är nog inte, undrar om han är pensionerad nu, men när Nintendo bytte vd senast då satte det med de här veteranerna som några slags, vad ska man säga, kreativt överhuvud med Miyamoto, och sen var det Genyu Takeda som var då tekniskt liksom överhuvud, och sen är det då vdn då, Shintaro Furukawa heter han, den nya som liksom operativt ansvarig för hela verksamheten liksom. Och sen kommer då liksom vanlig företagsstruktur.
Den ska vi verkligen prata om mer, men först ska vi tillbaka till våra barnrum. Vi ska se, Martin, du är från Skåne.
Stämmer.
Blekinge här, Ronneby i mitt fall. Utanför Ronneby till och med, Hallabro. Och sen har vi då Viktor. Vad växte du upp någonstans?
Gröndal i synnerhet faktiskt. Jag tror det är väl där jag har spenderat de flesta av mina uppväxtår egentligen.
Längs spårvägen då i Stockholm?
Tvärbanestråket där, ja.
Jag ville bara visa att jag hade lite koll. Anledningen att jag frågar är nämligen att det var vissa saker runt Nintendo 8-bitar som fascinerade mig. Så jag tänker om det var strukturellt eller om det var mer lokal kultur. Nummer ett. Blåste ni i kassetterna?
Oja.
Ja, det blev väl så efter ett tag. Men jag undrar inte om det kom för sådär 89-90. För jag minns inte att man gjorde det i början. Utan det var så först när spelen hade funnits ett tag. Folk, man hade lånat spel och konsolen började bli lite sliten. När connectorn i konsolen. Och folk var slarviga med sina dammskydd. Och då började komma det där liksom snacket. Där. Men blås i kassetten innan du stoppar i den. Bara, va? Blåsa? Ja, visst.
Fast jag minns det som, det här kan vara en efterkonstruktion. Men jag minns det som att det var en intuitiv sak som jag och mina vänner gjorde. Utan att ha fått höra det som ett tips. Utan snarare att, du vet, kassetterna låg slängda lite nonchalant. Kanske under pojkrumssängen eller under, du vet, i tv-bänken. Och så var det så mycket damm då. Så att jag menar, det här var en utmärkt gömma för damm. Jag tänker under till kassetten. Det var ju mycket som fastnade där. Så då vill man ju mest liksom, innan man stoppade in kassetten så vill man ju bara blåsa ren den, så att säga. Så jag tänkte nog inte riktigt någonting annat än att bara dammet skulle bort.
Det var ju så att man stoppade in och så fick man inte kontakt.
Var det inte tydligen så i slutändan att man också hjälpte till lite med salivet utan att riktigt veta det, va? Så att man underlättade att de här chippen fick kontakt.
Det låter inte bra för oxideringen dock.
Nej, precis, i längden tror jag att det egentligen var negativt om man liksom väl kom in på den här nedåtgående spiralen.
Sen har jag hört också från att det inte överhuvudtaget hade någonting att göra, utan det var bara att ibland så stoppade man in den och sen så tog man ut den och sen stoppade in den och då fick det bättre kontakt och så vidare. Vad var vi fråga nummer två? Hade ni vänner eller gjorde ni det själv? När man spelade med Mario och så skulle hoppa över stupen så tog man liksom samma rörelse med kontrollen för att det skulle kännas som att man liksom puttade över Mario.
Att man ryckte, menar du? Alltså att man följde med på något sätt i rörelsen?
Just det.
Jag gjorde inte det så vitt jag kan minnas. Men det är möjligt att man gjorde det precis i början, va? Ja, det är väl någonting som man vänjer sig av med. Men jag har inget minne av det, alltså. Däremot så minns man ju att, alltså, man kunde ju omedelbart identifiera casuals, även om man inte kallade dem det då, genom att de betedde sig just så och i princip ryckte med sig konsolen ut på golvet. Det var ju för fan livsfarligt, särskilt som jag minns att kablarna var ganska korta också, eller hur? Så man drog ju ut konsolen en bra bit där för att ens kunna, och så fick man sitta under tvn ofta.
Det här med korta kablar, det är någonting som följde med sen när de här minikonsolerna kom. Men vi är inte riktigt där i historien ännu. För jag vill att vi då hoppar över till Super Nintendo. Och det måste ju varit en monumental framgång i Sverige och i stora delar av Europa. Men det fanns delar då Sega 16-bitars tog överhand, va?
Ja, eller så här var det att NES sålde ju då över 60 miljoner och NES var exceptionellt stor här i Skandinavien och sålde ju över 400 000 i Sverige. Där är en liten grej jag skulle vilja flika in, och det är ju att japanerna fick ju ett Super Mario Bros 2 ganska snabbt, men det var ju i princip samma grafik som i ettan, bara att man designade om banorna. Det var inte så stor skillnad och det var främst svårare. Och det tyckte man inte var tillräckligt stor variation, så att Super Mario Bros i Nordamerika och Europa, tvåan, är alltså ett omgjort japanskt spel som heter Doki Doki Panic, där man bytte ut de fyra karaktärerna mot Mario, prinsessan, Luigi och Toad. Och de hade då olika egenskaper. Toad var lite starkare och drog upp grejer snabbare. Prinsessan kunde sväva. Men det förklarar kanske varför det inte var så likt de andra Mario-spelen.
Jag älskar just att det bryter av så pass. Jag tycker det är så uppfriskande på något sätt i sin egen... Det känns verkligen som ett isolerat fenomen också. Det är ingenting som riktigt har återknutit till det förrän nu, möjligtvis på senare år, när man börjar flörta bakåt med 3D World och så vidare. Men just det med att rycka upp rovor och kasta på fienderna istället.
Ja, just det.
Bara den här chockerande insikten att när man försökte hoppa på fienderna i Super Mario Bros 2, då ställde man sig på dem, så kunde man liksom få skjuts istället. Och så var man tvungen att rycka upp dem och kasta iväg dem istället. Verkligen att helt omdefiniera vad, alltså tillvägagångssätten i Super Mario Bros på något sätt.
Just det här svävandet kom ju sen i iOS-versionen. Jobbar man ju väldigt mycket med svävande prinsessan.
Just det.
Jag vet inte om det var med tidigare. Det jag minns dock sen att när Super Mario, det japanska Super Mario 2 kom i... Var det den första All-Stars-utgåvan sen till Super Nintendo? Var det inte väldigt svårt?
Lost World, som de kallade det japanska Super Mario Bros 2 i Super Mario All-Stars.
Just det, Lost Levels är det väl till, va?
Lost Levels, ja. Mm. Så ja, precis. Och det, ja, precis. Det var väldigt svårt.
Ja, inte så kul heller. Jag tyckte det kändes väldigt oinspirerat, måste jag säga.
Alltså man kan väl säga att det var rätt att släppa Super Mario Bros 2 som ett helt annat spel för oss istället.
Ja, verkligen. Jag minns Super Mario Bros 2 som verkligen starkt lysande för mig personligen. Jag har många fina minnen av det. Och också musiken, otroligt trallvänlig verkligen. Det känns lite också, alltså det här kan ju bara vara i mitt huvud, men jag upplever lite som också som att Super Mario Bros 3 är som en blandning mellan Super Mario Bros 1 och 2. Alltså då tänker jag på den västerländska tvåan. I det att det också utspelar sig på en scen och en slags pjäs, och, alltså lite den approachen.
Jag minns nu kommer det tillbaka till mig. Jag tror inte jag blev så mycket Nintendo frälst förrän faktiskt trean, Super Mario 3 kom. Det var ju den här första då när man sprang runt i en värld och valde banor, va?
Ja, just det. Exakt. Det var ju oerhört populärt. Men du nämnde ju Mega Drive och då kom ju Sega in och utmanade. Och det var ju Sonic, Sega var lite tuffare. Och sen var det framförallt att de var lite bredare i sitt tilltal mot en äldre målgrupp. Så de lockade ju nya spelare också. Men där är ju faktiskt så att 8-bitaren sålde mycket mer än Super Nintendo. Såväl globalt som lokalt här hemma i Sverige. Sen kan vi då säga att Mega Drive, eller som det då kallas i USA, Genesis. De tog ju några marknader där de faktiskt var större Sega, till exempel Brasilien, Korea, Storbritannien. Och i Nordamerika var det nog mer jämnt att Sega ledde lite, så tog Nintendo tillbaka. Så det var, visst var det en kamp där. Det födde ju såklart, det födde ju också innovation och nytänkande. Så det är bra för spelarna att den här konkurrensen finns ju.
Men jag är lite nyfiken här, Martin. Jag förstår att du vill vara diplomatisk och så vidare som den stora branschprofil du är. Men om du ändå måste ta ställning till Sonic eller Mario under den här tidsperioden. Vågar du svara på det då?
Det är bra, Victor. Ställer de svåra frågorna.
Ja, jo, alltså det är klart att jag håller ju Sonic 2 som ett av mina topp 10-spel. Jag tycker det är fenomenalt, men med det sagt så är det väl nog Super Mario 3 som har präglat mig ännu mer, som jag tycker är fenomenalt på väldigt många sätt. Och så nämnde du ju Super Mario World. Så att, visst är det ju så att även om Sonic var en fräsch fläkt så var ju Mario still going strong.
Men under den här tiden, hade du både alltså Nintendo och Sega hemma då?
Ja.
För det är ändå ovanligt, va? Jag minns inte många kompisar som hade båda och. Det var oftast antingen eller alltså.
Ja, sen åkte ju båda ut också en efter en för att jag köpte en PC. En 486. Alltså det som är rätt fascinerande här att Super Nintendo kom 1992. Och PlayStation kom 1995. Det var liksom bara att drygt 3 år emellan faktiskt. Så att 8-bitaren hade ju mycket mer år på marknaden. Jag tänker att den kom hösten 86. Så hade vi då Super Mario Bros 87 och så Super Mario Bros 289 och så var det ju en massa annat Zelda, Metroid som du nämnde. Men det gjorde att det gick så jäkla snabbt där på början på 90-talet. Helt plötsligt satt man där med en 486 CD-ROM och sen skaffar man 3DFX-kort och hej och hå.
Oj, din buse. Jag sålde min Super Nintendo och köpte en Amiga 500.
Det är lite fascinerande. Var det inte så att Amigan var lite på väg ut redan där 93-94?
Jo, men jag var uppvuxen i Blekinge och vi konstaterade att det var inte så, vi var väl inte så sejour med verkligheten.
Peter, var du en så kallad Amigan?
Nej, det var första gången jag talas om den.
Cyber gjorde ett helt fantastiskt inslag. Jag tror att det finns någonstans att skvalpa runt på YouTube där de träffar de här amiganerna som de kallar dem, som att det skulle vara någon slags alltså, hel folkrörelse. Och då går de runt i trenchcoats i princip och programmerar egna spel på Amiga 500.
Ja, det har ju varit lite striden. Nintendo mot Sega. Amigan bataljade ju Atari egentligen. Och sen så blev den ju utraderad av givetvis din 486.
Ja, precis. VGA-grafikkortet och CD-ROM som tutade på. Sen kom Windows.
Vi kan prata om flera avsnitt sen. Prata MMX-kort och sånt där. Eller MMX-processorer, Pentium. Men det ska vi inte göra nu. För utan vi ska nämligen konstatera att vad hände egentligen efter Super Nintendo SNESen. Där började det väl gå lite kräftgång för bolaget ändå.
Nintendo hade ju hela tiden Game Boy också. Så vi fick ju Tetris och så var det Super Mario Land-serien och allt det här också. Så det var ju i sig en mega framgång. Men något man ska komma ihåg att vi hade ju den här ekonomiska krisen i början på 90-talet och devalveringen gjorde att mycket import blev dyrare. Så att, intressant nog, så här historiskt så har det faktiskt sålt fler Nintendo 64 som är då uppföljaren då till Super Nintendo 64-bitars konsolen som kom 97. Det har sålts fler sådana än Super Nintendo faktiskt i Sverige och Skandinavien.
Var inte Nintendo 64 väldigt stark i staterna också? Eller är det bara en bild jag har?
Nej, men det var den nog. Och så var den lite svagare i Japan, intressant nog. Men spelmässigt så var det ju en väldig hype för att visst, Nintendo var lite utsatta. PlayStation hade kommit, tagit marknadsandelar. PC:n var ju framförallt i väst då på framfart. Så, men de lyckades hypa mycket med att Silicon Graphics jobbade på nästa Nintendo-system. Det var supergrafik och det skulle liksom sopa banan med allt. Det skulle bli som Terminator 2-filmen och Jurassic Park kombinerat. Och vad vi får då som första spel är väl vad man kan säga det första riktigt bra 3D-plattformsspelet. För här någonstans då med PlayStation 95 och framåt, då är det ju 3D som gäller. Helt plötsligt är det inte hippt med pixelgrafik, utan framtiden ska vara den är i 3D helt enkelt. Och då kommer alltså Super Mario 64 tillsammans med Nintendo 64 i mars 1997.
Alltså dealen med Silicon Graphics, snacka om att det bara var någon slags fluffuttryck som man använde egentligen i media och marknadsföring ändå. Jag tänker alltså om man jämför det här med till exempel med Sega när de använde, slängde sig med uttryck som blast processing som i princip knappt betyder någonting. Nog för att Silicon Graphics faktiskt var en grej, men vad hade det egentligen för effekt på tekniken i en Nintendo 64 och vad den var kapabel att prestera? Så himla unikt var det väl inte om man jämför med PlayStation eller Saturn för den delen.
Ja, den var ju lite kraftfullare i alla fall, men jag minns ju att om man kollar tillbaka på den tiden så var det liksom lite mjukare. Nu vet jag inte, kommer jag inte ihåg exakt de tekniska termerna, men det var inte så hackigt eller kantigt.
Men ja, det var sen fanns det anti-aliasing helt enkelt, en tidig form.
Så hette det, ja. Ja. Exakt, att det liksom mjukade ut. Men sen var det då, vad som hände istället var att många spel hade den här berömda Nintendo 64-dimman. Att det var inte så lång draw distance, vilket betyder att du kunde bara se ganska nära. Så för att 64 skulle orka med och visa mycket liksom på längre avstånd i 3D-världar. Mm. Så när du till exempel åker bil eller om du zoomar ut, då blir det lite tuffare. Så då fick man så här liksom lite berömd dimma som täckte upp. Typ Turok var väl ett enda dimtöcken.
Verkligen.
Ja, just det,
som en feberdröm hela grejen. Alltså jag minns
det var väl
som
ett av de första 3D-effektspelen, va?
Aha.
Turok.
Ja. Just ja, det var det. Stämmer.
Jag minns också att vi försökte så hårt att emulera Super Mario 3D på våra PC sen. Och det var ju tufft.
Med Super Mario 64, förutom 3D-grafiken, så fick vi också en annan grej. Det var ju faktiskt att Mario började prata. Han hade ju haft liksom en röst i sådär reklamfilmer, live-action-filmen med, vem var det? Bob Hoskins, va? Nej, Danny DeVito, förlåt.
Nej, det var Bob Hoskins.
Nej, det var Bob Hoskins. och lite sånt där, tecknade filmer och sånt. Men det här var ju första gången i ett spel till en Nintendo-konsol där han faktiskt pratade. Och det var det ju Charles Martinet som tidigare faktiskt hade gjort röst åt Mario i sån här lek- och lärprogram till PC som Nintendo hade licensierat ut till Mindscape och sådana. Men på Nintendo 64 då började han tjoa och kimma, du vet, skrek sånt där, it's a me, Mario.
Ja, det var väl där de kopplade in Charles Martinet. Jag förstod det som att han fick genomgå en slags casting till och med. Och där, i alla fall enligt hans utsago när jag träffade honom, så berättade han att han satte sin egen prägel på Mario under den här på sin audition helt enkelt, som de gillade, att han var så himla gladlynt och härlig och lättsam. Det var väl inte någonting som jag tror att de själva hade eftersökt förrän de hörde honom, så vitt jag förstod.
Ja, jag tycker det är väldigt intressant, för att Mario har liksom sin bakgrund. Namnet påstås ju komma från att det var Nintendo of Americas vaktmästare, eller om det var landlord eller vad man kallar det, alltså, som hette Mario Segale och var då en italienare eller amerikan eller italiensk påbå. Så det var väl mycket där liksom i början att man tänkte någon som någon från Brooklyn i New York. Han, den där wrestlaren Lou Albano. Det var ju mycket så, hey Mario, hey, we're going after Koopa. Mm. Hey, I'm walking here.
Det var väl lite mer den här Brooklyn-andan som Bob Hoskins försökte se på också.
Vad tyckte ni om den tecknade serien?
Jag hade några avsnitt på VHS. Och det är svårt, man var ju rätt ung så man tyckte ju liksom allt som var Nintendo var underbart i princip. Men jag minns väl framförallt introt. Det var ju liksom två låtar, en intro och en outro. Outro var ju, han sjöng då, do the Mario, swing you from one side to the other. Come on everybody, it's time to go, do the Mario. Så den, du vet, så här, spolar man fram och tillbaka på videokassetten och sjöng med till.
Ja, oh, jag älskar det. Nej, det jag tänkte med emuleringen där var att just för att man gjorde det så började man prata om att Nintendo tog action på det. Och det hade man ju inte riktigt. Det var ju inte riktigt samma respekt för upphovsrätten på den tiden. Och jag tänker, det fanns ju Diana Sisters och ni sa Nintendo själva gjorde tidigt här varianter av existerande IPs och så vidare. Men då började man prata om att Nintendo slog rätt hårt på de här emulatorerna. På ett sätt som man inte hade talat om innan. Är det en diskussion ni känner igen?
Alltså Nintendo är väl väldigt snabba ofta med sina season, vad säger man, desist-brev. De gillar inte att fansen håller på och pillar och petar med sånt där. Och håller ju hårt i sina IP:n.
Är det, Martin, något väldigt specifikt för Nintendo? Eller är det bara att de har fått klä skott för den här diskussionen? Men att alla är väldigt vakta om sina IP:n. Det lite senare så det har ju släppts Mario-kloner på webben och det har släppts även framförallt emulatorer till äldre spel och så vidare som Nintendo har slått extremt hårt på. Och då ska vi ju, detta var ju innan hela retro-trenden kom. Det var ju ingen som fattade varför man höll hårt i sina IP på spel som aldrig någonsin skulle släppas igen, trodde man då.
Nintendo har väl alltid varit duktiga på att förvalta sina intressen. Jag tänker att Super Mario All-Stars är ju på ett sätt och vis en av de första remasterna av en spelserie. Att man faktiskt tog exakt samma spel och uppdaterade det. Det som nu sker nästan på löpande band med många spelklassiker som uppgraderas från PS3 till PS4 eller ännu äldre och så vidare. Så de har väl varit duktiga på det och nu ser man ju när de ska fira Mario 35 år så kommer det ju en Game & Watch-konsol med Super Mario Bros. 1 och Lost Levels inbyggt. Det kommer en samling då med Super Mario 3D All-Stars och så kommer det då Super Mario All-Stars bli tillgängligt igen på Nintendo Online som är då Nintendos digitala tjänst på Switch som ger tillgång till NES och SNES-spel. Så de är ju duktiga på att liksom damma av och ta fram igen. Och det är klart, har man gjort något så väldigt bra, då är det ju liksom kommersiellt gångbart att det blir en tidlös klassiker.
Här skulle jag vilja dröja kvar lite också. Jag vet inte om det är tid att göra det nu, Peter. Men jag har ju å ena sidan hyser en stor kärlek för Super Mario All-Stars. Jag tycker det är en av de värdigaste och finaste remasters som någonsin gjorts. Alltså för mig var det verkligen, alltså när jag spelade Super Mario All-Stars, då var det som att jag fick uppleva de här klassikerna från tidigare på Nintendos 8-bitare på en ny nivå, verkligen. Alltså de adderade så mycket till det. De gjorde det, de tog det till den här pixelperfektionen som Super Nintendo står synonym för för mig. Och det var så mycket kärlek inblandat i detaljerna. Alltså det är sånt som jag uppskattar. Jag gillar att se alltså, någon som verkligen går längre än de behöver. Och om vi tittar och jämför med Super Mario 3D All-Stars så tycker jag tvärtom att det finns någon slags cynism i den återutgivningen. Jag tycker jag ser den i lättjan i hur det är hanterat och hur man närmar sig marknaden också under en tidsbegränsad period. Alltså dels så är det ju en väldigt hafsig och slarvig remaster av samtliga titlar på den här samlingen som jag tycker känns ovärdig helt enkelt. Och sen också den här tidspressen som är så uppenbar i det att Nintendo helt enkelt vill alltså forcera en försäljning. Alltså det är väl den här klassiska FOMO-fenomenet på något sätt, att man annars är rädd att man ska bli utan då. Att för det här, ja, men det är ju bara tillägget fram till och med 31, precis, 31 mars 2021. Va? Så för mig är det flera lager av cynism. Och just det här med, som sagt, att här finns ingen kärlek för detaljerna. Det här gör man inte för att man vill visa och framhäva kvaliteterna med spelen. Utan det här gör man för att tjäna en hacka. Det stör mig väldigt mycket.
Wow! Wow!
Det blev en liten rant här.
Ja, och så passande. För att efter den här konsolen så kom ju GameCube efter Nintendo 64. Super Mario Sunshine. Som är det Mario-spelet som jag tycker är absolut bäst.
Åh fan, är det så?
Ja, så är det. Mm. Och därefter sen så kom ju Nintendo Wii med Mario Galaxy.
Just det.
Som är då det näst bästa Mario-spelet.
Och sen ett bortglömt spel, Super Mario Galaxy 2. Vilket jag tycker är förvånande eftersom att det är ju faktiskt bättre än Super Mario Galaxy.
Ja, men så kan det vara ibland. Så vi ska faktiskt få återkomma till hela sista halvtimmen här. Är kanske ett stort rant. Vi får se. För jag tänker att Martin ska ta oss då vidare från Nintendo 64 till GameCube. Den var väl misslyckad, om jag ändå...
Ja, alltså, så här, ja, precis. Det här är lite intressant för globalt sett. Nu har vi då perspektivet Norden... och resten av världen så att säga. Då sa jag att Nintendo 64 var faktiskt lite oväntad hit här i Norden. Och det berodde också på lite man kan säga makroekonomiska anledningar med att vi hade lite mer ekonomisk kris och devalveringen och det här. Men GameCube, ja, det stämmer ju att då gick det lite ut för Nintendo försökte ju, de hade ju lite vuxna titlar, Eternal Darkness och Resident Evil, något exklusivt Resident Evil och så vidare. Men den hade väl lite svårt att hanka sig och PlayStation 2 var ju så dominerande och sen kom Xbox in och rörde till lite också. Men på GameCube då fick vi alltså Super Mario Sunshine, var det det?
Ja. Jävla fint spel.
Verkligen annorlunda med tanke på att fokus där ligger på hans attiralj, höll jag på att säga, den här vattensprutan.
Svävar runt där. Va? Tänk alla spel som sedan har kommit där folk har svävat. Var ju har någon vattenspruta på ryggen.
Ja, nej, men som jetpack är det väl, va?
Ja, just det. Exakt. Och så ser man springa runt och sudda ut klotter. Ja. Det är väl sunt kommunikation till ungdomen. Det var inte som Sega som vars spel togs upp i amerikanska kongressförhör.
Och de gjorde ju dessutom tvärtom med Jet Set Radio när man skulle ut och tagga istället.
Just det, ja. Varför tror du, Victor, att GameCuben gick så där?
Det känns som att Nintendo var lite på drift med, som hade inte riktigt ramat in, tror jag, vilken målgruppen var och hur deras approach borde se ut för att bära upp det de ville göra. Det kändes väldigt sökande på något sätt. Alltså så här, om man jämför med Xbox och PlayStation 2 var det väl då, så var ju de rätt tydliga i sina strategier. Medan det kändes som att GameCube liksom lite grann föll mellan stolarna. Att den var varken eller istället för både och. Xbox var ju värstingen med bästa prestandan. PlayStation 2 hade det bästa spelutbudet. Och då hamnade som sagt Nintendo. De kom lite i kläm, upplever det som. Medan å andra sidan Shigeru och gänget. De hade ju gott om kreativa idéer ändå. Får inte heller glömma Luigi's Mansion. Som väl till och med var en release-titel, va? När man skulle springa runt och dammsuga ett spökhus med Luigi. Det är rätt charmigt ändå, i all sin enkelhet. Men de fick ju inte till någon sån här riktig hit. Det skulle möjligtvis vara typ Smash Bros, va? För det etablerades väl på GameCube. Nej, vänta nu, det kom ju faktiskt på Nintendo 64 innan dess, va?
Fast det var väl GameCube-kontrollen som alla vill ha.
Just det, ja, men man kanske anser att det är någon slags precis peak där, en formtopp då i Smash Bros väg. För det var ju väldigt maffigt, minns jag det som. Det var ju så fullmatat med innehåll och karaktärer och banor och allt vad tusen det var.
Det var ju en fantastisk kontroll. Jag måste skaffa den till Switchen nu, känner jag, när jag ska iväg och spela Super Mario Sunshine igen. Jag har en tes som jag brukar applicera på allting. Tror ni piratkopiering ställde till det? PlayStation 2 såldes ju exceptionellt många färdigchippade enheter. Jag kommer inte ihåg det var med Xbox. Kan Sony ha mått väldigt bra på grund av piratkopiering både på PlayStation 1 och PlayStation 2?
Saken är väl bara att affärsupplägget är att man subventionerar hårdvaran och sen tjänar du pengar på spel genom att dels då ett, säljer dina egna spel first party, alltså då Mario, Halo, Crash Bandicoot, Final Fantasy, Final Fantasy var Square Enix, stund samma. Andra är third party, alltså att du har andra spelutgivare då som EA, Activision, Konami, Capcom, vilka det nu må vara, som säljer sina spel på din konsol och de betalar en licenskostnad eller att kassetterna tillverkas av Nintendo och sen måste man köpa av dem och så säljer man sen dem. Vilket gör att på piratkopiering, säljer du då maskinen subventionerat eller med väldigt lite marginal, så tjänar du inga pengar. Du lägger bara ner massa pengar i forskning och utveckling och distribution och logistik som du har svårt att hämta igen bara på hårdvaruförsäljning. Och sen piratkopierar spelen, vilket betyder att då är det en förlustaffär nästan faktiskt.
Men kan det vara långsiktigt, alltså lite så här playing the long game på något sätt, att om du får in enheten i folks hem, då är du ju etablerad där. Dels har du etablerat varumärket. Den här personen som har ägnat sig åt väldigt mycket piratkopiering på plattformen kanske inte i annat fall hade skaffat sig de här spelen överhuvudtaget. Nu så ser de PlayStation som någonting synonymt med någonting bra som de har lagt på minnet, som de har många kära minnen med. Och då med PlayStation 2 så kanske man får utdelning, för att då köper man det legit. Alltså förstår du, det finns ju en möjligtvis en sån utdelning över tid kanske. Som Nintendo alltid har lyckats avvärja. Med tanke på att de alltid varit så finurliga och knepiga med sina mediaformat. Det var väl först med Wii som folk började modda ha sig, va? Om jag inte missminner mig. Men innan dess med GameCube, de här små, små skivorna, miniskivorna.
Ja, de söta de var.
Och innan dess kassetter. Totalt stickspår, men jag kommer ihåg Superpower, den här svenska speltidningen på 90-talet. Så var det en och annan som hörde av sig och var det tydliga med att de piratkopierade spel. Och i synnerhet också på Nintendos konsoler fanns det ju någonting som jag inte minns vad det hette. Super Wild Card eller Wild Card och sånt där. Då minns jag att då slängde de in bilder på rått. Med de här breven i Superpower. Och så kallade de här spelarna som hade skickat insändarna för råttor. Det är också ett sätt att handskas med pirater.
Piratkopiering eller ej, så undrar man ju lite hur det gick för Bergsala då under den tiden. Var det lite dålig stämning?
Om man då lyfter blicken så fanns ju då även Gameboy. Och så är det då Game Boy Advance. Och så är det Nintendo DS. Så att fram till och med efter 3DS då, när liksom switchen är både portabel och stationär, så fanns det liksom alltid något att luta sig tillbaka mot. Sen ändrades ju marknaden med att en stor del av försäljningen, det såg man mellan DS och 3DS, att visst 3DS kanske inte var det här att man sätter 3D-skärm, det kanske inte var tillräckligt revolutionerande, men det var ju också förändringar i marknaden, att folk hade smartphones, så helt plötsligt fanns det App Store som möjliggjorde billig speldistribution, och det var ett race till botten där. En stor andel som kanske hade köpt tidigare Nintendo DS och liksom något spel till sina barn, de gav dem helt plötsligt iPads eller sin gamla telefon istället.
Inom speljournalistiken, hur såg man på de enheterna?
Jag vill minnas att jag gjorde något test av Game Boy Color. När kan det här ha varit? 98 och sånt där. Men jag tyckte nog att den var ganska... Det var mycket av en parentes, för Color var väl i princip bara att sätta färg på Gameboy-spel. Det var ju många av dem som också skulle vara kompatibla med båda plattformarna, vilket gjorde att det blev lite av en kompromiss. Det var ju egentligen Game Boy Advance som för mig var det stora skiftet. Och där hände det ju väldigt mycket. Det blev ju också diverse iterationer. Game Boy Advance SP var väl den som man vek upp, va? Och kunde stänga. Så det var ju lite den här DS-approachen nästan. Även om det bara var en skärm då. Jag gillade verkligen Game Boy Advance. Tyckte det var härligt. Att man faktiskt lyckades göra lite av en Super Nintendo i fickformat. Eller fickformat kanske. Måste ha ganska stora fickor för Game Boy Advance.
Vad var din bild av det, Martin, när det kommer till hur allmänheten, alltså folk hemma i stugorna och branschen såg på enheten?
Det kom ju många spel till Game Boy Color, Game Boy Advance och Nintendo DS, så att det var ju kommersiellt framgångsrikt. Sen var det kanske en liten annorlunda typ av spel. Det kanske dels var lite fler då yngre, men sen var det också vissa inbitna spelare, och här var det intressant att vissa spelserier då, det man har sett nu med indiespel eller nedladdningsbara spel, liknande spel som typ sidskrollande Castlevania, Metroid Fusion fanns ju, alltså det var mycket spel som senare då banade väg för liksom Metroidvania och liknande, för att många ser ju att men det var Symphony of the Night och sen hände det ingenting, och sen plötsligt har genren blivit populär igen. Men då ska man komma ihåg att det var ganska många år många såna här spel faktiskt frodades på typ GBA och DS.
Castlevania-spelen var ju fantastiska på Game Boy Advance verkligen. Jag vet inte hur många de hann med där. Måste ha varit minst tre stycken, va?
Kan det stämma?
Fenomenala allihopa.
Sen har vi då Wii då, som vi pratade om. Sen kom Wii U, och det allt eftersom. Börjar ju folk tänka tillbaka till de gamla retro, de gamla 16-bitars och 8-bitars. När började det bli en retrotrend i Sverige? När kom de här retrospelsmässorna, Martin, som du har varit och pratat det och ofta på och sådär? Hur såg retrokulturen ut?
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode, and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Jag gav ju faktiskt ut min första bok om Nintendo, den här 8-bitar på 80-talet. Första upplagan var 2008, och det var verkligen för de närmast sörjande, som vi pratar typ 30x. Jag trodde inte liksom att, jag trodde knappt att personalen på Bergsala ville ha en förutom Ove själv. Men det visade sig att då märkte man att folk hade börjat kolla tillbaka och släppa fram sina gamla grejer. Och det är väl dels en nostalgi att folk då mognar, blir äldre, får lön, och helt plötsligt kanske man kan, har man råd att köpa spelen man inte hade råd att köpa. Sen ironiskt nog är det så många som vill göra det, så att helt plötsligt blir spelen dyrare idag än vad de var när de var nya. Men det här var så någon gång, jag skulle säga 2010, började hända lite mer. Då har du ju även retrospelsmässan i Göteborg, Retro Gathering i Västerås, och du har retrospelsfestivalen i Malmö, sätter väl igång strax därefter också. Du har ju Classic Gaming Expo i Las Vegas, och senare kom den här Portland Gaming Expo. Så då märker man liksom att det är en lite större rörelse, och det börjar komma upp mycket forum och dylikt, och handel på eBay och Tradera. Och jag tror den här handeln öppnade också upp för att innan satt liksom folk med det på vinden eller källaren, eller det slängde, och det var gick på loppmarknad. Det fanns ingen vettig handelsplats, det var svårt att bedöma, finns något värde i det. Så helt plötsligt började man få liksom lite budkrig på saker. Och då, vi pratade om att Nintendo har varit duktiga på att förvalta sina spel. De gav ju ut de här Super Mario Advance är ju i princip gamla Super Mario-spelen som kommer ut igen i nya versioner. Så de har ju hängt med det här och bevakat det, och redan på Wii så fanns ju Virtual Console, som var deras digitala tjänst, där man då kunde ladda ner Super Nintendo, Nintendo-spel, Commodore 64-spel, Mega Drive-spel och så vidare. Så jag tror de har liksom väldigt, de har alltid varit lite förnurliga och försökt sig fram. Men kulminationen kan man väl definitivt säga när priserna på klassiska spel och liksom allmänna intresset har ökat. Det var väl kring när den här Mini-NES, alltså NES Classic, kom.
11 november 2016. Och den tog väl slut 5 minuter senare.
Ja, exakt.
Vad hände med hela retrobranschen då? Alltså spelbranschen. Jag menar, det är företag som är uppbyggda runt det här, heltidsanställda som jobbar bara med retrospel.
Ja, så det är ju absolut en stor grej. Dels har du ju modern retro, man kan säga indiespel och liknande, som använder estetiken både visuellt och sett till musik och ljud från den tiden, med ett spel som Minit är ju svartvitt med stora pixlar, med ett modernt spel. Sen har du då de som gör nya spel till klassiska konsoler, alltså man gör nya kartor och man gör återutgivningar. Så det finns ju företag som Retrobit, som är väldigt duktiga och gett ut spel som Metal Storm, som aldrig släpptes i Europa, på NES till exempel. Och jag tycker det är lite intressant, för att man ser en slags återväxt, att det inte längre bara den här generationen som var med om det på 80-talet, utan nu är det kids som kollar på YouTube, kollar på gaminggrannar Dave och lite andra folk då.
Lite shoutout till YouTube-kanalen Gaminggrannar där, va?
Ja, precis. Ja, men de är faktiskt väldigt mycket förebild. Man ser på de här mässorna så kommer folk fram och vill ta foto med dem. Så då ser man att en ung publik som inte har varit med om detta nu har blivit intresserad av det. Och jag tror egentligen inte det är konstigt att folk som väljer att börja lyssna på Rolling Stones och Beatles. Man säger ju inte att man retro-lyssnar på The Who. Och så det är väl lite intressant där. Kanske definitionen kommer att ändras lite. Men det kanske också beror så mycket på att man ser det som nästan som en kategori. Att det är så speciell stil, väldigt liksom nära kärnan på vad ett spel är. Med att man hade mer begränsad teknik. Så kanske därför man fortfarande använder den här etiketten. Medan det var ju inte så att det var andra instrument. Richards och vad de heter, de spelar liksom på gitarrer de också. Man har liksom uppfunnit nya instrument. Visst, de har fått nya genres med synt och så vidare, men samma med filmen. Det är inte så att man retro-tittar på gamla filmer, även om det finns svartvita filmer.
Först då så har man släppt de här spelen till lite klassiska spel till Nintendo Wii. Och sen så släpper man dem igen till Wii U. Det är helt självklart att de är kompatibla. Och sen så släpper man då spelen igen på Classic. Nintendo 8-bitars Classic. Eller den heter bara Nintendo Classic Mini. Sen så kör man samma race på. För alla efterfrågar ju en Mini SNES. Och det kommer ju också. Därefter sen så kör man en ny runda med de här spelen på Switchen. Genom att om man abonnerar på Nintendos abonnemang, då kan man spela multiplayer och man kan då får man de här spelen gratis. Det är visserligen billigt. Sen så släpper man SNES-spelen, börjar det komma. Och nu då så kommer man att sälja All Stars ingår. Men slutligen då lanserar man All Stars 3D temporärt. Får väl en viss känsla av mjölkning här.
Ska jag fortsätta min rant nu? Ja. Ja, om du frågar mig, verkligen, så tycker jag det. Jag hade inte haft någonting, alltså jag har ingenting emot den här återutgivningen rent principiellt alls. Snarare är det nog så att jag har svårt att dölja min besvikelse över vad utfallet blev. För att man hade ju kunnat göra någonting med kärlek och alla de resurser Nintendo har, kom igen. Ingenstans skulle de ju egentligen behöva vara begränsade någonstans. De sitter ju inte bara på en kulturskatt utan också på ett jävla berg av pengar. Och fantastiska resurser i form av första parts utvecklare. Varför inte göra någonting värdigt av det här? Alltså ta Sunshine och gör en, alltså det behöver inte vara en remake, men en remaster där man faktiskt gör om alla assets. Och, alltså det verkligen, man piffar till det så att det ser ut som man minns att det såg ut, men med moderna mått så att säga. Ja, men alltså bara ta allting in i modern tid så att säga, men ändå med alla kvaliteter och kärnvärden kvar. Det var ju exakt det man gjorde med Super Mario All-Stars, alltså från Nintendos 8-bitare till Super Nintendo. Man spetsade till det, gjorde det alltså pixelperfekt mer eller mindre, och även musiken lyfte man ju. Alltså det hade man ju kunnat göra här. Varför inte ta in big band orkester eller något sånt där och kör alla de här härliga melodierna, spela in dem på nytt med bättre ljud, bättre kvalitet rakt igenom. Då hade jag ändå känt, fan, det här vill jag ha. Då hade mitt ha-begär gått igång. Nu känner jag bara att jag känner mig sviken nästan.
Det är inga positiva tankar. Martin, hur ser du på mjölkandet, om vi får använda den, och sen också, tror du Mario 3D All-Stars tar bort 64-marknaden och även GameCube?
Jag tror att de spelen sålde så pass mycket. Man tryckte mer skivor, för det var ju billigare att trycka DVD och deras små CD-skivor än att göra kassetter med elektronik, vilket gjorde att man kunde pressa mer. Man behövde, det var enklare att trycka fler upplagor. Om man hade sålt slut så behövde man inte tänka, oj, det blir dyrt att göra en ny upplaga. Ja, men vi testar, vi kör. Så att, ja, det finns fler spel ute. Man gjorde såna här, jag tror, undrar om Nintendo kallade Player Choice eller om jag hade fel där, men man gjorde även budgetutgåvor. Så att spelen i sig är ju inte så dyra att få tag på faktiskt till de gamla konsolerna, när vi börjar komma upp då till Super Mario Sunshine och Super Mario Galaxy. Däremot, ja visst, jag kan väl förstå en frustration att varför ska det vara limiterat? I alla fall speciellt på det digitala. Fysiskt kan jag förstå att man kan göra en begränsad upplaga, men varför plocka bort det från tillgänglighet digitalt? Det vet jag faktiskt inte riktigt.
Är inte det för att det också ska inrymma på räkenskapsåret, tänker jag, 2021, första kvartalet blir det bara, till och med 31 mars. För det är så tillgängligheten ser ut.
Ja, jag vet faktiskt inte. Nintendo har ju så bra ekonomi ändå. Jag vill ge dem en eloge för att de tar upp en av mina favoriter, Super Mario 3D World igen. Den kom ju till Wii U, och det var den första Nintendo-konsolen som jag faktiskt inte ägde. Jag lånade den. Och vi skulle egentligen spela Pikmin över en helg. Men vi fastnade istället totalt i alltså Mario 3D World. Man kunde spela, det var ju co-op liksom. Jättekul.
Ja, det är superhärligt. De har ju också lagt till någon Bowser-betonad expansion, va, inkluderar.
Ja, exakt. Så den ser jag fram emot. Och så får vi se vad de gör med Super Mario Galaxy 2. Om den kommer i en uppdaterad version till Switch. Eller om de kommer med en ny Super Mario 3D All-Stars Part 2.
Ja, det börjar bli lite splittrat. Jag tycker det är lite roligt också att Nintendo börjar... Att de har gjort så många återutgivningar att de börjar gå vilse själva i... Alltså vilka de har gjort. För om man tittar på Super Mario 64 i den här samlingen. De gjorde ju faktiskt om det för DS. Och där var de ju inne och petade på assets och så vidare. Det var ju mer detalj på både det ena och det andra. Och varför tar man inte den?
Ja, till och med väl... Andra spelbara karaktärer också.
Just det, precis. Och mer content och fler karaktärer och hela den grejen. Varför inte klämma in det? Eller, jag förstår inte riktigt.
Det kanske kommer sen i Super Mario 3D All-Stars Part 2. Då får man Super Mario 64 DS istället.
Är det ett löfte från dig, Martin, att det blir en Part 2 här?
Nej, jag bara spekulerar. Det känns inte Nintendo dock att göra något sånt. Jag tror inte det.
Jag tycker det är lite hafsigt alltihopa. Det är inkomplett och det är tidsbegränsat och hafsverk rakt igenom. Lite samma vibbar som jag fick av när de skulle göra en återutgivning av Super Mario All-Stars för Wii. Då hade de gjort någon så här halvschaskig emulering och inte ens orkat byta ut till exempel bilden på handkontrollen. Och det var, för mig att det var 4:3 bildformat. Och det, så de hade inte orkat ta tag i det alls. Varför ens göra en återutgivning då i så fall? Då kan de väl låta det ligga och vila, höll jag på att säga. Men det var ju också någonting de gjorde i samband med ett jubileum. Nu minns inte jag vilket det var, men det är väl bara att räkna bakåt.
Ett spel som man har gjort om väldigt mycket dock, det är ju Link's Awakening från Game Boy till Nintendo Switch. Vad är er take på det spelet?
Jag tycker det var superhärligt.
Det har fått lite kritik också.
Det har ju sina skavanker, men jag tycker ändå där kan vi snacka en ordentlig remaster, rent av remake ju. Jag tyckte den var jättecharmig. Sen så är det ju uppenbart att den dras lite med sina egna konventioner. Men det kommer ju med en remake förstås ändå. Alltså om man ska vara så trogen källmaterialet som möjligt.
Jag drömmer ju om ett nytt Link to the Past i samma stil.
Men det har du ju. 3DS. Parallel Worlds heter det väl.
Jag vill ha Link to the Past till Nintendo Switch med samma grafik som Link's Awakening. Grafiken på Switch.
Okej, en sån uppgradering, ja. Mm.
Just det, men har du kört 3DS-spelet? Det är ju fantastiskt.
Nej, men det känns ju som att det är dags för det nu då. Men alltså, finns den versionen att ta hem om man inte har en 3DS till någonting annat?
Det gör det väl inte, va? Eller? Men jag vill bara säga det att alltså, om man suktar efter någonting som är som du vet, A Link to the Past, så är ju A Link Between Worlds mer eller mindre alltså en remake på det, eftersom att det utspelar sig i samma Hyrule som A Link to the Past. De återknyter ju väldigt mycket till det, så det ser ju ut mer eller mindre som en 3D-version av A Link to the Past, och det är dessutom väldigt bra.
I Ronneby så fanns det en spelbutik, och där hade de då Nintendo som stod där och man kunde spela detta härliga spel. Men... Det fattade du inte då. Men de hade då alltså en grej som stängde av Nintendon. Var, jag vet inte om det var 50 minuter eller någonting. Så man hann ju bara till viss. Så att inte ungarna skulle stå där och spela hela dagen.
Men inledningen är ju fantastisk alltså. Fan ja, vad den rycker med. Det. Alltså, just det här med regnet visst. Som piskar mot taket. Man vaknar där på natten. Och så går farbrodern ut i det, va? I regnet och försvinner. Mm. Och så ligger man där kvar själv. Storögd och bara, vad fan, var tog han vägen? Och sen så... Då, springer man i hans fotspår, hittar honom i någon källargång, och då är han döende också. Det är ju starkt alltså.
Och det är ju det här jag minns. Dit hann man ju komma nämligen. Men sen då när jag väl laddade hem det då på först tror jag och köpte det på Wii U och sen köpte det på Switch. Då är det så här, sen kom man i de här ganska så ibland kan man känna lite oengagerade labyrinterna, för saker och ting ser väldigt likadant ut. Alltså tänk nu att min liksom sen praktiska Zelda-minne, det är ju Twilight Princess. Det är det första Zelda-spelet jag faktiskt spelade på riktigt då. Och så kom jag tillbaka. Och det är därför jag någonstans vill liksom, jag vill tro att med uppdaterad grafik så kommer jag få mer engagemang. Lite så självbedrägelse kanske. Men tror ni att det kommer att komma? För jag menar, vad är nästa steg? Nu har man liksom lyckats sälja sig på Mario Bros ett gäng gånger här till de flesta. Vad är nästa steg för Nintendo?
Alltså, det är ju många som förväntar sig en samling i samband med jubileumet för Zelda. Är inte det också 35 snart, eller är det 30? Martin, du får rätta mig här.
Ja, var det 85 i Japan eller var det 86?
Bra fråga. Men det följer ju ganska tätt in på här nu i alla fall, Mario-jubileumet. Men å andra sidan, med facit i hand här med vad Nintendo har gjort med återutgivningarna i Mario-fallet, så känns det ju inte som att det borgar för några större underverk i Zelda-sammanhanget, tänker jag.
Det är faktiskt så att när vi spelar in detta så kom det precis ett pressmeddelande från Nintendo där man då kan få uppleva Hyrule Warriors Age of Calamity. Alltså det vill säga händelsen som finns med i The Legend of Zelda, den historiska händelsen, kommer man att kunna få uppleva i Hyrule Warriors. Snacka om och kostbefrukta spelen här.
Mm-hmm. Hyrule Warriors är länge vidare, tyvärr. Men...
jag gillar den serien, men jag är ju gammal Dynasty Warriors-fan. Att...
Okej, Martin, nu har jag kollat här. Första Zelda 1986, februari.
Ja, exakt. Så blir det 35 år nästa år alltså.
Vi får se vad som händer då. På det stora hela, vi har gått igenom alla konsoler. Vi har, nu är vi framme vid Switch som ju verkligen var en revansch på alla sätt och vis. Sen behöver vi inte ens fråga hur framgångsrik den är. Det var väl väldigt många som köade utanför Bergsala kontoret i...
Kungsbacka.
Marius gata 21.
Det var ju extrema köer. Switch var ju en framgång och Switchen var ju väldigt mycket det som man hade försökt med Nintendo Wii U kanske. Men det går ju ändå rykten. Det känns som att de har ju lyckats släppa en uppdaterad version. Men det går ju ändå hela tiden rykten om att nu kommer den här Switch Pro, den här med bättre grafik och så vidare. Varför vill vi så gärna att Nintendo ska släppa den här konsolen som ju kanske man försökte med delvis med GameCube men aldrig lyckades? Är Nintendo bäst när det är lite återhållsamt? Det är ju så mycket kompromisser på Switchen. Den har ju svårt att leverera vissa spel. Och andra portar till spelen kör lägre framerate, lägre upplösning.
Om man jämför med fallet där med GameCube när den föll mellan stolarna, så är ju Switch ett tydligt exempel på Nintendo som nischar sig. Eller nischar kanske att ta i, men de hittar i alla fall sitt eget fokus. Som att de kan samexistera med konkurrenterna. De är inte ute riktigt efter samma kaka där. Switch kompletterar ju väldigt fint PlayStation 4 till exempel. Jag vet inte hur mycket man kan säga om Xbox One i det här läget. Med tanke på att den har stått och dammat ett tag. Inte riktigt varit med i matchen. Men det jag menar är att när Nintendo hittar sitt eget spår, sin egen väg. Då brukar det ju ändå flyga. Så titta också på Wii som var en sån ofattbar succé. Det var väl ingen riktigt som såg det komma, men de gjorde ju verkligen sin egen grej där.
Sen kan man ju då kolla på spelförsäljningen. Det är lite intressant. Visst är det så att det finns en anledning till att till exempel Witcher 3 portas till Switch. Det finns en anledning till att Skyrim portas av Doom och andra spel. Det finns en tillräckligt stor marknad för att det ska vara intressant. Även det primärt är så att de spelen spelas ju mer på PlayStation 4, PC och Xbox. Men tittar man på helheten då, så är ju 85% av alla spel som säljs till Switch, det är Nintendos egna. Det är rätt. Alltså visst, det är klart. Det är Mario Kart, det är Smash Brothers, det är Pokémon, det är Super Mario, det är Zelda och så vidare. Det är Animal Crossing nu senast. Men det är ändå, tänk, det är alltså 85 av 100 spel är Nintendo-spel. Tar man de andra plattformarna så är det ju garanterat helt omvänt. Att EA, Activision, Capcom och massa andra står då säkert för större merparten. Sen har du de egna spelen då, Uncharted, Ghost of Tsushima eller Halo och så vidare som står antagligen för 10%.
Men Animal Crossing, ett spel som egentligen inte har en handling, som inte kan vara... Ja, det var väl att ta i, va? Men det är inte så att du ska rädda prinsessan. Du ska inte utrota allting ont. Det är inget stort äventyrsspel. Du har din ö, du odlar lite, du kan komma på besök. Nästan som man tror att Gevalia kaffe finns med. Monumental framgång. En sådan framgång så att man börjar backa från att utveckla mobilspel. Då som man påbörjade lite med Mario Kart och Dr. Mario. Och innan dess även ett Mario-spel. Lite mer traditionellt sidskrollande. Lyckas man med de här... casual-spelen. Andra tillverkare då, de tar år att utveckla spelen. Det är AAA-spel, de är så dyra, de misslyckas, de tar stora risker. Och så kommer Animal Crossing.
Är det inte också lite årets bäst tajmade lansering? Alltså, Nintendo råkar mer eller mindre skicka ut Animal Crossing lagom till att covid-isoleringen är som störst. Och plötsligt så sträcker vi ut våra digitala händer i form av de här små djuren. Eller vad nu det är. Man kanske är människor förresten. Men man är någon slags djurvärld i alla fall. Jag menar, folk har ju mer eller mindre hittat varandra i det här spelet. Och det känns som att, som sagt, tiderna har haft en stor inverkan. Det är, visst, man kan väl också tillskriva det talang och allt sånt där. Men det är också mycket tur och timing här. Animal Crossing har väl aldrig varit så stort som det här senaste släppet. Min känsla och intrycket är att det här har haft någon slags populär kulturell inverkan som jag aldrig har sett förut. Alltså, just det här med att det till och med görs en talkshow i Animal Crossing där kändisar samlas och medverkar i intervjuer och allt vad tusan det är. Det är ju, som sagt, jag tycker det går lite hand i hand med det här att man sitter på Zoom och umgås via webbkamera och så vidare.
Jag tänker alltid att Nintendo gör ju mycket sin egen grej också och tittar inte på vad andra gör eller vad andra trender är. Det är ju inte så att nu ska vi göra ett Battle Royale Nintendo-spel. Vi har redan Smash Brothers, varför ska vi göra något? De liksom gör sin egen grej istället. Så
att... Men jag menar mest att säga, jag tror inte att det var Nintendos... jag tror att det var mycket tur här med releasen. Alltså de skulle ju skicka ut sitt Animal Crossing och så råkade det bli så här. Jag tror inte att, som sagt, man kan tillskriva Nintendo...
Fast det är också visst absolut att tillfälligheten också, men jag tror i kombination med att de har haft en litet momentum kring Animal Crossing rent allmänt. De hittade ju en ny publik med iOS-versionen också. Så jag tycker det är intressant, det var många som har kritiserat Nintendo för sina mobilversioner, men Nintendo själva säger att deras mål är att bygga IP:n och alltså intellektuella rättigheter och varumärken. De vill ju nå ut till nya spelare snarare än tjäna massa pengar på sina mobilspel. Så det är intressant och att de har kunnat se att en hel del nya spelare har kommit in med detta Animal Crossing också. Mm.
Sen är ju Switch en väldigt bra och lämplig plattform också för Animal Crossing, ju, i och med alltså den här bärbarheten och så vidare.
Så är det, definitivt.
Tror ni vi kommer få se någon till konsol, eller kommer Nintendo gå in i lite det här som många andra gjort, att nu har vi den här och man uppgraderar den lite pö om pö, men att även där kommer saker ting hamna i molnet, eller i, som i Nintendos fall, hamnar det på vardagsrumsgolvet och helt plötsligt släpper en Mario Kart-version med fysiska bilar. Vi har Lego och Nintendo. Om ni får ordet här sista, vad är framtiden för Nintendo inom de närmsta 5 åren? Om du börjar, Victor.
Ja, men jag tror fortsatt att de kommer jobba med sina egna nischer. Det är väl ganska tydligt att de har ju facit där egentligen med som sagt succén både med Wii och Switch nu. De behöver snitsla ut sin egen väg. De är väl lite trailblazers i det, kanske man också kan säga. Sen är det ju tydligt att de har ju så starka varumärken att de kommer väl fortsätta bredda sig ut i merchandise och så vidare. För att, som du nämnde där, Peter, med Lego-initiativet till exempel, det är ju något otrolig köpkraft även hos äldre, ju att man blir ju till och med själv sugen på att börja samla på de där Lego-bitarna. Så att jag tror att Nintendo är ju, det är väl slitet uttryck kanske, men att de är här för att stanna, och de har ju byggt och etablerat och alltid tänkt långsiktigt. Med vissa undantag, som till exempel Super Mario 3D All-Stars, när det ska vara någon slags FOMO-effekt och tillhandahålla tillfälligt. Men de har ju alltid varit väldigt starka på att värna om sina egna varumärken, Nintendo som brand i sig självt också, som ju stärks av alla de här olika namnkunniga långkörarna. Så att jag tror att ja, de kommer nog fortsätta navigera tryggt, säkert och kanske lite safe. Men det är nog Nintendos melodi också. Och annars sedan så, som sagt, de gör ju innovationer också. Alltså medan de snitslar sin egen nisch och sitt eget spår, så gör de ju också egna innovationer. Så det får man ju hoppas att man får fortsatt se också.
Jag kan konstatera att om du ska köpa alla Lego-sets med Nintendo, då är det cirka 4700 kronor den fakturan landar på.
Och det är ju bara det här första, det är ju bara den första startkit dessutom. Alltså jag lekte faktiskt lite med de här Lego-setten i helgen. Och sen med en kompis barn då. Och det är ju inte överdrivet många än så länge. Och ändå så uppgår det då till nästan 5000, säger du. Alltså det är ju bra pengar, får man säga. All ära och heder till alltså, innovationen som har gjorts med Lego-bitarna. För det är rätt kul att den här Mario-figuren interagerar med olika bitar. Du samlar ju mynt och har det. Alltså, och du stampar och hoppar på de här fienderna. Och lägger du Mario på golvet och glömmer bort honom, då börjar han ju snarka och sova. Alltså, allting är väldigt charmigt och gulligt. Däremot så måste jag ändå sticka in ett litet kritiskt finger, höja kanske man säger, ett kritiskt finger över den här Nessen i Lego. Där känns det ytterligare ett exempel på när Nintendo går lite för långt med sin, just det här, alltså man utnyttjar folks HBR istället för att göra någonting relevant och vettigt av det. De gör ju sådana små övertramp lite då och då, eller lite hela tiden. Då känns det som att då måste man påminna dem om att hallå, glöm inte att göra det av rätt anledning, så att säga.
Den kostar i sin tur då 2700 kronor. Och jag kan konstatera att Nintendos speditionsbolag har inte jättemånga dagar på sig att hämta ut den hos ombudet. Så just minnet eller håller på att skickas tillbaka till Lego. Det var lite tokigt. Martin Lindell.
Ja, jag har också köpt en Lego NES. Givetvis.
Jag vill gärna höra er motivera varför. För att alltså, den har ju ingen egentlig funktion. Det är ju bara en samling, ett gäng gråa klossar. Alltså, jag hade tyckt det var coolt om de sammanförde NES Classic med Lego. Tänk er att man bygger alltså, det yttre i Lego och sen så kopplar man in det till tvn och då kan man köra alltså, en Lego NES. Det hade ju varit coolt på riktigt. Det här känns ju bara som en gimmick.
Alltså, jag har ett problem. Jag har alltså Lego för runt 200 000. Jag kan inte förklara allt.
200 000? Oh, jävlar, du måste ha ett helt rum då, eller? En hel våning.
Fast Lego är rätt dyrt nu. Jag köpte ju en julklapp. Köpte jag den här Slave One. Och den kostar väl så här 2,5-3 000 kronor.
Så det är Millennium Falcon du har köpt för 200 000?
Nej, jag har faktiskt bara den nya. Den som, det var ju lite roligt, den tog ju död. Där kan man ju prata om ta död på retro. Den här gamla Millennium Falcon såldes ju för många, många pengar. Och var den oöppnad så kunde den gå för hur mycket som helst. Det fanns ju till och med ett fall där tullen öppnade någons oöppnade Millennium Falcon. Alltså svenska tullen. Och sen så var det ju liksom, du vet, ja nej, men vi öppnar den här för att se så du inte förmodade knark. Liksom, hoppas inte gör någonting. Jag förlorade ju värdet på den då. Han fick skadestånd för det. Men jag köpte ju den här nya då som kom. Det är lite intressant med den för att det var ju drömlegot. Och sen då den här nya kom, då tog alla in det här. Men det var ju ett jättedyrt Lego. Det är alltså så nog att folk köper dyra Lego då som vi har sett på den här Nintendo till exempel för 2,7. Men den här Millennium Falcon, den började ju säljas ut den nya då ganska snabbt. Så jag vet inte vad jag köpte den för, runt 7000 kronor. Jag har inte börjat bygga på den ännu. Jag tycker inte det är så roligt att bygga Lego nämligen.
Men du har det bara i sin låda då. Alltså det är ju mer värt, förstår jag det som, en guld över tid va? Alltså det ökar mer i värde.
Visst har det varit så, men jag tror inte, jag tror att om du har pengar ska du nu satsa det i mineraler än en plast faktiskt. Det är ju mycket det här med retro, jag funderar mycket på det här. Jag har även lite 80-tals Lego, förlåt, 80, ja det har jag också, men 80-tals leksaker, Dino Riders, Mask, ingen Transformers. Och det är lite så här, det jag funderar är ju, den här Dino Riders, den största då, Brontosaurus, förutom en dinosaurie som lite varannat år inte har funnits beroende på vilken senaste tidningsartikel man läser.
Det var ju min dröm när jag var liten alltså. Jag hade en kompis som hade Brontosaurusen. Det var ju liksom, jag har aldrig varit så avundsjuk alltså. Den var ju... Det var ju verkligen kronan på verket så att säga.
Och jag har ju köpt den här också. Så lite som vuxen då. Lite av de här retro. Men problemet med mycket för mig är ju att jag känner väl ingen riktig... Liksom, jag känner inte riktigt glädje när jag lägger den. Men det jag funderar på liksom just Nintendo med de här 80-talsleksakerna. Turtles också lite där. Det är så här, är det här ett ständigt ökande värde? Eller är det just och vi 80-talister som håller uppe det? Och sen så när vi blir gamla och dör, då finns det ingen som har relation till det här.
Fast Peter, jag tänker att det är en springande punkt där. Alltså för jag menar, om man tittar på kidsen som istället, att vars första möte med tv-spel snarare var kanske Nintendo 64, de ser ju den estetiken som, alltså, nostalgi, skimrande och härlig. Det finns ju ett antal exempel på där man har gjort, till exempel det här Hat in Time, eller vad det heter, som ska vara liksom den typ, den erans Super Mario Banjo-Kazooie flörtande 3D-plattformsspel. Och som sagt, det är också en estetik. Det finns ju också exempel där man har inspirerats av Quake och estetiken från det för att göra snarlika första personsskjutare. Så jag tror att, som sagt, det är nog en springande punkt, alltså. Men det är klart att när vi kommer till fotorealism, vad finns det då att göra? Då är det väl mer en genrefråga kanske, en estetik.
Så är det ju. Sen kan vi konstatera att Sonys försök med en mini PlayStation gick ju så där.
Ja, men det var ju det där, alltså, det var ju en självskriven succé. Alltså, hur kan man fucka upp det där? Det var ju gratis pengar, för fan. Och de hade gjort det ordentligt. Det är ju det, de har ju verkligen bara ringt in skiten, som man säger på svengelska.
Martin, du höll på att få ordet där, men vi tog det ifrån dig. Så att du får du väl nästan förklara, här har du ju två uppdrag nu då. Dels får du förklara varför PlayStation, mini PlayStation, gick åt skogen. Och sen så även då lite om Nintendos framtid.
Jag kan väl bara kort säga att tidig 3D har inte åldrats med samma värdighet. Det kanske kommer en era för det också. Rent allmänt för retro, jag tror Nintendo är fortfarande aktiva och gör nya saker, så kommer alltid finnas en nyfikenhet kring varifrån de kommer. Jag tror det värre med, som man har sett i serietidningsvärlden, där en serietidning då slutade ges ut och sen finns det liksom ingen koppling, och när de samlarna gick ur tiden, då störtdök värdet på många av den typen av serietidningar, för ingen av den nya generationen samlare var intresserad av dem. Så att det kan väl finnas risk att, säg som hemdatorer, kanske inte har riktigt samma återväxt som tv-spel har haft, men å andra sidan kanske datorintresserade som kommer att gå tillbaka och kolla på dem ändå, vem vet. Nintendos framtid. Jag tycker att Victor var inne på en grej med licensiering och merchandise, och då vill jag gå ett steg längre och kolla liksom IP större, om man tänker då Disney. Jag tror Disney och Nintendo har vissa likheter i hur man förvaltar och vårdar och fortsätter att bygga. Och sen tror jag även då Nintendo tittar på Pokémon, för Pokémon då är ju ett separat bolag. Nintendo äger en andel av det, men de är inte majoritetsägare, vad jag vet. Och Pokémon har ju faktiskt varit oerhört framgångsrikt på just att bygga liksom värdningar kring det, med anime, tecknade serier, merchandise, trading cards, biofilmer och så vidare. Pokémon Go såklart har eldat på detta, men det är så mycket, det är så många intäktskällor. Nintendo då, om man kollar på Super Mario, så är det ju faktiskt primärt spelen. De har gjort lite merchandise. Du har hittat Mario på H&M och Navy och sånt där. Men jag tror där kommer det hända mer. Och där är liksom Lego en början. Du har Super Mario, Super Nintendo World, alltså nöjesparken, som är på gång i Japan. Och har de ju redan indikerat att de lär göra fler sådana nöjesparker. Så jag tror vi kommer se liksom en större anslag från Nintendo. Det är just därför de gör de här iOS och Android-spelen också.
Och sen beror det också på utfallet av, tänker jag, det här försöket till långfilm. Så får vi se om det blir någon etablering också. Det är de här Illumination som har gjort Despicable Me och Minions och sådär, som håller på med en Super Mario-film ju, som ska vara klar 2022.
Det kan nog bli bra till och med.
Ja, det är ju verkligen hjärpt också för att vara Nintendo, menar jag. De vågar ju sällan göra sånt här. De har ju blivit lite brända också, historiskt sett, av Hollywood med den här Bob Hoskins mardrömmen. Den är ju speciell, alltså.
Ja, den som lever får se. Vi tackar Martin Lindell, Victor Leijonhufvud. Det var jättetrevligt att ha er med. Det finns ju enormt mycket av era röster och era åsikter som jag tror faktiskt har åldrats väldigt väl ifrån spelradion som slutade sända denna månaden 2010.
Är det sant? Vi kanske borde göra en återutgivning och vi gör en remake. Vi spelar in alla avsnitt igen.
Just det. Jag vill förstås ha kommentarer ifrån er lyssnare. Nu kör vi en hel spelspecial. Men är det intressant att få in lite mer spel i Teknikveckan? Eller vill ni att vi kör specialare? Eller vill ni att vi inte gör det överhuvudtaget?
Bara det här droppen kanske?
Tror jag verkligen inte faktiskt, för att Nintendos historia är ju teknikhistoria. Så mycket. Det handlar inte bara om spel, det handlar ju verkligen om utveckling. Och det finns på Netflix, så finns ju Highscore. Har ni sett den?
Jajamän.
Yes.
Det är ju jätteintressant att se. Och ett avsnitt handlar ju om hur man skulle få in 3D i, det var Super Nintendo ju.
Argonaut, eller vad heter de? Fan, uttalar
man. Just det. De lyckades ju, var de som lyckades göra 3D Game Boy utan att det fanns, och sen blev de inbjudna till Nintendo och då, ja men vi vill ha 3D i Nintendo, men vi har redan utvecklat konsolen. Mm. Och den har inget 3D-stöd. Ah, ja, men vi sätter in det i kassetterna då. Det var ju oreglerat en annan tid.
Super FX-chippen. Ja, och så det gav ju också upphov till Star Fox, som ju är en långkörare i sig.
Ett annat spel som Miyamoto la sina hand på.
Mm.
Så med det så får ni ha det så bra, så hörs vi nästa vecka. Hej!
Do the Mario, swing your arms from side to side. Come on, it's time to go. Do the Mario, take one step. And then again, let's do the Mario all together now. You got it! It's the Mario! Do the Mario, swing your arms from side to side. Come on, it's time to go. Do the Mario, take one step. And then again, let's do the Mario all together now. Come on now, just like that.
When everyone's on the same page, getting things done at work is easy. Make a bigger impact at work with Grammarly. Grammarly is your secure AI writing partner that allows your team to make their point and move faster. You can even save time by going from spending hours editing drafts to just seconds. Join the 96% of Grammarly users that say it helps them craft more impactful writing. Sign up and download Grammarly for free at grammarly.com/podcast. That's grammarly.com/podcast. Easier said, done.
Mother's Day is just around the corner, and it's time to pamper the special moms in your life. And what better way than with Osea's limited edition skincare sets, featuring clean, vegan, cruelty-free products that are safe for your skin and the planet. Osea is a women-founded, women-led brand that's been making seaweed-infused products for nearly 30 years. This Mother's Day, Osea has 2 limited edition sets, perfect for gifting or keeping for yourself. Their Golden Glow body set includes 3 clinically proven bestsellers for silky, smooth, glowing skin, while the Glow and Go facial set has everything she needs to achieve spa-level results at home. They're so beautiful, you can skip the wrapping. For a limited time, you can save up to $48 on Osea's sets, plus get free shipping. That's Mother's Day made easy. Pamper the moms in your life and get 10% off your first order site-wide with code MOM at OseaMalibu.com. That's OSEAMalibu.com, code MOM.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.